Kapitel 7. Ett märke, sidan 161. Albiarin steg genom portöppningen och lät den slå igen bakom sig med ett snabbt falnande blåvitt ljussken. Nästan genast nös hon av dammet som hon rört upp med fötterna. Den första nysningen följdes av en till och så ytterligare en som fick ögonen att tåras. Hon befann sig i ett förrådsrum med grova stenväggar, uthugget ur klippan, tre våningar under tornets bibliotek. I ljuset av det skinande klotet som svävade framför henne såg hon att rummet var tomt, bortsett från allt damm som samlats genom seklen. Hon skulle mycket hellre ha gått raka vägen tillbaka till sina rum i själva tornet. Men det fanns alltid en risk att stöta på någon tjänare som städade. Och då måste hon göra sig av med liket och hoppas att ingen sett tjänaren gå in i hennes rum. Håll dig dold och väck inte ens minsta antydan till misstanke. Det var den befallning hon hade fått av Messerna. Med tanke på att svarta Aja hade verkat ostörda i tornet ända sedan dess grundande verkade det överdrivet försiktigt. Men endast en dåre vägrade lyda när någon av de utvalda befallde någonting. I varje fall om det fanns minsta risk för att uppdagas. Irriterat tvingade Alviarin bort dammet ur luften med kraften. Slog ner det med sån kraft att stengolvet borde ha skakat. Hon skulle inte ha behövt gå igenom det här varenda gång om hon helt enkelt sopat ihop allt dammet i ett hörn istället för att låta det vara spritt över golvet. Ingen annan hade kommit så här långt ner i bibliotekskällaren på många år. Ingen skulle märka att rummet var rent. Men det fanns alltid någon som gjorde det där som ingen någonsin gjorde. Hon gjorde det ofta själv och tänkte inte låta sig ertappas på grund av ett dumt misstag. Likväl muttrade hon för sig själv när hon avlägsnade den rödaktiga leran från skorna och nederdelen av manteln och kjolen med hjälp av kraften. Det verkade osannolikt att någon skulle se att leran kom från Trimal King, den största av havsfolkets öar. Men någon kunde undra var hon varit. Tornområdet låg täckt av snö, utom där det var skottat och marken var frusen. Fortfarande muttrande för sig själv ledde hon kraften igen för att dämpa gnisslet från de rostiga gångjärnen när hon sköt upp den grova trädörren. Det gick att göra en väv och gömma den så att hon inte skulle behöva dämpa detta gnissel varenda gång. Hon var säker på att det gick. Men Messerna vägrade att lära henne det. Det var Messerna som var den egentliga orsaken till hennes irritation. Den utvalda lärde ut vad hon själv ville och aldrig mer. Antydde att det fanns underverk som hon sedan höll inne med. Och Messerna använde henne som en springpojke. Albiarin satt i toppen av högsta rådet och visste namnen på varenda svart syster i vartenda hjärta. Vilket var mer än Messerna kunde säga. Kvinnan visade inte mycket intresse för vem som utförde hennes befallningar så länge de utfördes. Och det till punkt och pricka. Allt för ofta ville hon att Albiarin skulle utföra dem personligen. Vilket tvingade henne att ha samröre med kvinnor och män som såg sig som hennes jämlikar bara för att de också tjänade mörkrets första. Allt för många av vännerna ansåg sig jämlika med ACD eller till och med överlägsna dem. Det värsta var att Messerna förbjudit henne att statuera ett enda exempel. Det var en samling vidriga små gnagare som inte kunde leda kraften och Albiarin måste vara hövlig mot dem för att några av dem kanske tjänade någon annan av de utvalda. Det var uppenbart att Messerna inte visste säkert vilka som gjorde det. Hon var en av de utvalda och ändå så osäker att Albiarin inte kunde låta bli att le. Med det bleka ljusklotet svävande framför sig gled Albiarin längs den grova stenkorridoren och slätade till dammet bakom sig med fjäderlätta svep av luft så att det såg orört ut. Under tiden funderade hon på en rad välvalda ord som hon skulle vilja säga till Messerna. Att kritisera någon av de utvalda, ens i de mildaste ordalag, var en snabb väg till smärta och kanske död. så gott som säkert båda dera. När man hade med de utvalda att göra måste man lisma och lyda för att överleva. Och det första var lika viktigt som det andra. Den belöning som väntade var odödlighet, vilket var väl värt att lisma en smula för. När odödligheten var hennes kunde hon tillskansa sig så mycket makt hon ville. Mer än någon ärmelintronande någonsin hade haft. Men fram tills dess måste hon koncentrera sig på att överleva. När hon väl hade kommit fram till den första uppåtgående rampen brydde hon sig inte längre om att dölja sina spår. Här låg dammet inte alls lika tätt och det fanns spår efter skottkärror och skor. Ingen skulle lägga märke till ytterligare en uppsättning svaga fotspår. Däremot gick hon fortfarande med raska steg. För det mesta brukade tanken på evigt liv muntra upp henne. Tanken på att så småningom utöva sin makt genom Messerna på samma sätt som hon nu gjorde det genom Elaida. Nästan likadant i varje fall. Att tro att hon skulle kunna göra Messerna lika foglig som Elaida vore att sikta för högt. Men hon kunde binda trådar vid kvinnan som försäkrade henne själv en högre position. Att hon inte blev lika uppmuntrad idag berodde på att hon ideligen kom att tänka på att hon hade varit borta från tornet i nästan en månad. Men Kärna hade säkert inte brytt sig om att hålla Elaida under kontroll i hennes frånvaro. Men om någonting hade gått fel skulle den utvalda säkerligen ge Alviarin skulden. Å andra sidan hade hon kuvat Elaida grundligt förra gången. Kvinnan hade tikt om att slippa gå till novisföreståndarinnan för enskild botgöring. Så hon var säkert allt för spak för att våga bryta mot sina befallningar. Säkert var det så. Alviarin sköt bestämt Elaida ur tankarna, men utan att sakta in på stegen. En ny ramp förde henne till den högsta källarnivån. Hon lät ljusklotet försvinna och släppte Saidar. Här fläckades skuggorna av bleka ljuspunkter som föll så tätt att de nästan hängde ihop. Ljuset kom från lampor i järnhållare på väggarna som var jämna och släta så här högt upp. Ingenting rörde sig, bara en råtta som kilade iväg med ett svagt klickande av klorna mot stengolvet. Det fick henne nästan att le, nästan. Mörkrets furstes ögon fanns överallt i tornet nu. Även om ingen verkade ha lagt märke till att skyddsformlerna hade slutat verka. Hon trodde inte att det var Messernas verk. Skyddsformlerna fungerade helt enkelt inte längre som de skulle. Det fanns luckor. Hon brydde sig verkligen inte om ifall djuret såg henne eller rapporterade vad det hade sett. Men hon försvann ändå hastigt upp i en smal spiraltrappa. Det kunde finnas människor på den här nivån. Och det gick inte att lita på människor på samma sätt som på råttor. Kanske, tänkte hon medan hon gick upp för trappan, kunde hon försöka få ur Messerna någonting om det ofantliga utbrottet av kraften. Om hon bara var finkänslig. Om hon inte nämnde det alls skulle den utvalda kanske tro att hon försökte dölja någonting. Alla kvinnor i hela världen som kunde leda undrade säkert vad det var som hade hänt. Men hon måste vara försiktig så att hon inte råkade avslöja att hon själv varit på platsen. Långt efter att utladdningen hade upphört förstås. Hon var inte så dum att hon bara promenerade rakt in i någonting sånt. Men Messerna tyckte tydligen att Alviarin skulle utföra sina sysslor utan att få ett enda ögonblick över. Trodde kvinnan inte att hon hade egna saker att sköta. Men det var bäst att hon uppträdde som om hon inte hade det, i varje fall för stunden. Hon hade nått trappans krön och stannade till för att samla sig i skuggorna framför den lilla enkla dörren vars trä bara var grovslipat på den här sidan. Hon vek ihop manteln och la den över armen. Messerna var en av de utvalda, men hon var ändå mänsklig. Messerna begick misstag och hon skulle döda Alviarin på ett ögonblick om hon begick ett. Lisma, lyda och överleva och alltid vara vaksam. Det hade hon vetat långt innan hon träffade någon av de utvalda. Hon tog fram krönikornas väktarinnas vita ståla ur bältespungen, la den på plats runt halsen och gläntade försiktigt på dörren för att lyssna. Det var tyst, precis som hon hade väntat sig. Hon steg ut i 9:e magasinet och stängde dörren bakom sig. På andra sidan var dörren lika enkel som på insidan, men polerad till en matt glans. Tornets bibliotek var uppdelat i 12 magasin, i varje fall så långt omvärlden visste. Det 9:e var det minsta och ägnat åt texter om räknekonst av olika slag, men likväl upptog det en stor sal. Det var ett långt ovalt rum med tillplattat kupoltak, fyllt med rader av höga trähyllor. Längs allihop löpte en smal gångbro 4 steg ovanför de 7-färgade golvplattorna. Höga stegar stod vid hyllorna, både på golvet och på gångbroarna, försedda med hjul så att det skulle gå lätt att flytta dem. Och det fanns spegelförsedda golvlampor vars mässingsfundament var så tunga att det krävdes 3 eller 4 man för att flytta dem. Eld var en ständig källa till oro i biblioteket. Golvlamporna brann med klar låga, redo att lysa vägen om någon syster ville hitta antingen en bok eller något av alla de manuskript som fanns samlade i lådor på hyllorna. Men Alvierin kände igen en liten hyllförsedd vagn där 3 stora böcker i skinnband låg i väntan på att ställas tillbaka. Den stod kvar på precis samma ställe där hon hade sett den när hon senast gått genom rummet. Hon begrep inte varför det kunde behöva så många olika sätt att räkna, eller varför så många böcker hade skrivits om det. Och även om tornet berömde sig över att äga världens största boksamling som täckte alla tänkbara ämnen, så verkade det som om de flesta Aesir höll med henne. Hon hade aldrig sett någon annan syster i 9:e magasinet. Vilket var anledningen till att hon använde det som in- och utgång. Hon stannade till vid de breda, välvda dörrarna som stod uppslagna på ett inbjudande sätt och lyssnade noga tills hon var säker på att korridoren var tom innan hon steg ut. Vem som helst skulle tycka att det var besynligt om hon börjat intressera sig för de böcker som fanns där inne. När hon skyndade över huvudkorridorens 7-färgade golvplattor slog det henne att biblioteket var tystare än vanligt. Till och med om man tog hänsyn till hur få Aesir som var kvar i tornet. En eller ett par systrar brukade man alltid se till. Om det så bara var bibliotekarierna. En del bruna syster hade faktiskt rum i bibliotekets övre del, utöver sina sviter i själva tornet. Men nu verkade biblioteket helt obebott, bortsett från de väldiga figurer som var huggna i korridorens väggar. Människor i sällsamma dräkter och väldiga sällsamma djur. Draget fick de siligt snidade lampjulen som hängde 10 steg upp att knarra svagt i sina kedjor. Hennes fotsteg som ekade under det välvda taket tycktes onaturligt ljudliga. Kan jag hjälpa till med någonting? Hördes en lågmäld kvinnoröst bakom henne. Alvierin snodde överraskad runt och tappade nästan manteln innan hon hann samla sig. Jag ville bara gå genom biblioteket, Samai, sa hon och kände genast ett styng av irritation. Om hon var så nervös att hon måste förklara sig inför en bibliotekarie måste hon sannoliken ta sig samman innan hon avrar rapport för Messerna. Hon hade nästan lust att berätta för Semai vad som var i färd att ske på Trimalkin, bara för att få se om kvinnan skulle haja till. Det förbindliga uttrycket i den bruna systerns mörka ansikte förändrades inte. Men någon oidentifierbar känsla gjorde hennes röst en aning gällare. Semai, lång och mycket smal, bar alltid denna reserverade, distanserade mask. Men Alvierin misstänkte att hon egentligen inte var så blyg som hon låtsades, och inte lika vänlig. Det är fullt begripligt. Biblioteket är fridfullt, och det är en sorglig tid för oss alla. Och än sorgligare för dig naturligtvis. Naturligtvis, upprepade Alvierin som en utantill läxa. en sorglig tid. Och särskilt för henne. Hon funderade på att släpa iväg kvinnan till något avskilt hörn där hon kunde fråga ut henne och sen göra sig av med henne. Men sen la hon märke till en annan brun syster, en rund kvinna med ännu mörkare hy än Semai, som stod längre bort i korridoren och betraktade dem. Aiden och Semai var svaga med kraften, men att övermanna båda samtidigt skulle ändå vara svårt, om överhuvudtaget möjligt. Varför var de här nere på bottenvåningen båda två? De två systrarna syntes sällan till eftersom de oftast gick i skytteltrafik mellan rummen längre upp i biblioteket som de delade med Nayan, den tredje havsfolkssystern och det så kallade 13:e magasinet där tornets hemliga dokument förvarades. Alla tre arbetade där, gladeligen nedgrävda i arbete. Hon gick vidare och försökte intala sig att hon var nervös i onödan, men lyckades inte bli av med en stickande känsla mellan skulderbladen. Känslan blev bara starkare när hon såg att inga bibliotekarier vaktade huvudingången. Det stod alltid bibliotekarier vid alla ingångar så att inte minsta papperslapp skulle lämna biblioteket utan deras vetskap. Alviarin vävde ett flöde av luft och sköt upp en av de tunga dörrarna innan hon kom fram och lämnade den hängande öppen på bronsgångjärnen när hon skyndade vidare nedför den vida marmortrappan. Den breda, trädkantade stengången som ledde till tornets höga vita spira var nyligen skottad. Men annars skulle hon ha använt kraften för att smälta snön framför sig utan att bry sig om vad folk trodde. Men Kärna hade mycket ingående förklarat vad som skulle hända om Alviarin på något sätt riskerade att någon annan lärde sig väven bakom att färdas eller ens fick veta att hon kände till den. Annars skulle hon ha färdats raka vägen. Tornet var inom synhåll, sköt upp långt ovanför trädtopparna och glänste i det bleka morgonljuset, så hon skulle ha varit där med ett enda steg. Istället fick hon kämpa mot en stark lust att börja springa. Det kom inte som någon överraskning att tornets breda, höga korridorer var tomma. Några få förbiskyndande tjänare med Tarvalons vita låga på bröstet bugade sig eller neg när hon gick förbi. Men de var lika oanvändbara, lika oviktiga som vinddraget som fick golvlampornas lågor att fladdra och krusade de färggranna vävnaderna som hängde på de snövita väggarna. Systrarna höll sig förstås så mycket som möjligt i sin egen Ayas avdelning nu för tiden, och det skulle inte känna någonting till att möta en annan ACD som hon visste tillhörde svarta Aya om hon inte råkade träffa en medlem av sitt eget hjärta. Hon visste vilka de andra svarta systrarna var, men de visste inte vilken position hon hade. Dessutom tänkte hon inte avslöja sig för någon om det inte var absolut nödvändigt. Så småningom skulle hon kanske kunna förhöra vilken syster som helst omedelbart med hjälp av de fantastiska anordningar från sagornas ålder som Messerna pratade om. Om kvinnan verkligen hade några sådana. Men än så länge fick hon nöja sig med befallningar skrivna med skiffer som las på systerns kudde eller någon hemlig plats. Förut hade det känts som om svaren kom nästan omedelbart, men nu var det som om hon fick vänta oerhört länge. En fetlagd, skallig betjänt som just bugade sig för henne svalde ljudligt, och hon tvingade sin min att bli mildare. Hon var stolt över sin iskalla distans och att hon alltid uppvisade en sval, ostörd yta. Hur som helst hade hon ingenting att vinna på att blänga sig genom hela tornet. Det fanns en person i tornet som hon var helt säker på var hon skulle finna. Någon som hon kunde kräva svar av utan att behöva vara rädd för vad kvinnan trodde. Till och med då var det förstås nödvändigt med ett visst mått av försiktighet. Vårdslösa frågor avslöjade mer än de flesta svar var värda. Men Elaida skulle säga allt hon ville veta. Med en suck började hon färden upp till Elaidas rum. men Särna hade berättat om ett annat underverk från sagornas ålder som Alviarin verkligen ville se. Någonting som kallades en lyft. Flygande maskiner lät förstås mycket mer storslaget. Men det var betydligt lättare att föreställa sig en mekanisk anordning som blixtsnabbt förflyttade den mellan olika våningar. Hon var inte helt övertygad om att det verkligen hade funnits byggnader som var flera gånger högre än Vita tornet heller. Det fanns ingenting i världen som kunde mäta sig med Vita tornets höjd. Inte ens Tears klippa. Men blotta tanken på dessa lyftar gjorde att det kändes oerhört mödosamt att gå upp för alla spiralformade korridorer och vida trappor. Hon stannade till vid en ämelintronandes ämbetsrum, bara tre våningar upp. Men som väntat var båda rummen tomma och de tomma skrivborden polerade till skinande glans. Själva rummen kändes kala. Utan vare sig gobelänger eller andra prydnader. Bara borden, stolarna och de otända golvlamporna. Elaida kom sällan numera ned från sin svit, nästan uppe vid tornets topp. Förut hade det varit ett helt rimligt arrangemang, eftersom det isolerade kvinnan ytterligare från resten av tornet. Det var inte många systrar som frivilligt gick ända upp dit. Men när Alviarin tog sig närmare 80 famnar upp genom tornet hade hon allvarligt börjat fundera på att se till att Elaida flyttade ner igen. Elaidas förmak var naturligtvis tomt, även om en mapp med papper som låg på skrivbordet visade att någon hade varit där. Att kontrollera vad den innehöll och bestämma ifall Elaida skulle bestraffas för att hon hade dessa papper fick dock vänta. Alviarin slängde ifrån sig manteln på skrivbordet och sköt upp dörren, där Tervallons låga nyligen snidats in och fortfarande väntade på förgyllaren, som ledde in till de andra rummen. Hon blev förvånad över hur lättad hon kände sig vid åsynen av Elaida, som satt bakom det strikt snidade och förgyllda skrivbordet med den sjurandiga, nej, bara sex ränder nu, stålan runt halsen och Tervallons låga inlagd i månstenar i det förgyllda ryggstödet som sköt upp ovanför hennes huvud. Det var först nu hon kunde erkänna för sig själv att hon hade burit på en gnagande oro för att kvinnan skulle ha dött i någon idiotisk olycka. Det skulle ha förklarat Sir Mays kommentar. Att välja en ny ämelintronande skulle ha tagit månader trots rebellerna och allt annat som tornet konfronterades med nu. Men hennes dagar som krönikornas väktarinna skulle ha varit räknade. Vad som förvånade henne ännu mer än hennes lättnad var dock att mer än hälften av salens företrädare stod framför bordet i sina fransprydda sjalar. Elaida borde verkligen veta bättre än att ta emot en sådan delegation utan att Alviarin var närvarande. Vid väggen stod ett stort förgyllt golvur, en vulgär överlastad pjäs, och det slog två slag för högtimman, varvid en rad små emaljerade figurer som föreställde Aes Sedai dök upp ur små dörrar på framsidan, just som Alviarin öppnade munnen för att tala om för företrädarna att hon måste ha en enskild överläggning med den ämelintronande. De skulle knorra lite, men det skulle gå. Krönikornas väktarinna hade ingen formell myndighet att skicka ut dem. Men de visste att Alviarins myndighet var större än den som stålan gav henne, även om de inte anade hur det kunde komma sig. Alviarin, sa Elaida förvånat innan hon själv hann få fram ett ord. Elaidas hårda drag mjuknade i någonting som nästan såg ut som glädje och hennes läppar kröktes i ett småleende. Det var länge sedan Elaida hade haft någon anledning att le. Sätt dig där borta och var tyst tills jag har tid att ta hand om dig, sa hon och gjorde en befallande gest mot ett av rummets hörn. Salsmedlemmarna skruvade besvärat på sig och rättade till sjalarna. Suerna, en muskulös, kraftig kvinna, gav Alviarin en spänd blick. och Kevan, kantig och lång som en man, stirrade rakt på henne med uttryckslös blick. Men de andra undvek att se henne i ögonen. Hon stod där på den färggranna sidenmattan och bara gapade, fullständigt lamslagen. Det kunde inte bara vara att Elida gjorde uppror. I så fall vore kvinnan helt galen. Men vad i mörkrets förstes namn hade skett som kunnat göra henne så fräck? Vad kunde det vara? Elida slog handflatan i den lackerade bordsskivan med en ljudlig smäll som fick ett av de lackerade skrinen på bordet att skallra. När jag säger åt dig att ställa dig i hörnet, dotter, sa hon med låg, farlig röst, så väntar jag mig att du ska lyda. Hennes ögon glittrade. Eller ska jag kalla på novisföreståndarinnan så att systrarna här kan bevittna din enskilda botgöring? Albiarins ansikte hettade av förödmjukelse blandad med vrede. Att någon skulle få höra sådana saker sägas till henne. Sen bubblade skräcken fram i henne och förvandlade hennes mage till syra. Hon behövde bara säga några ord för att Elida skulle ställas inför rätta för att ha skickat systrar i katastrof och fångenskap. Och inte bara en utan två gånger. Det hade redan börjat spridas rykten om vad som skedde i Carhane. Dunkla rykten visserligen, men de blev klarare för var dag som gick. När det dessutom blev känt att Elida hade sänt ut 50 systrar mot hundratals män som kunde leda kraften, skulle inte ens rebellerna som övervintrade med sin här i Marandi kunna hålla den ärmelintronandes ståla kvar på hennes axlar, eller hennes huvud för den delen. Så hur vågade hon göra detta? Det var omöjligt, såvida hon inte kunde smutskasta Alviarin genom att säga att hon tillhörde svarta Aya. Då skulle hon kunna vinna lite tid. Inte mycket, inte när sanningen om Jumais brunnar och svarta tornet väl kommit fram, men Elida var kanske redo att gripa efter halmstrån. Nej, det var inte möjligt. Det kunde inte vara möjligt. Och det var helt omöjligt att fly. Till att börja med skulle det bara vara en bekräftelse på Elidas anklagelser, om hon nu var redo att framföra dem. Men framförallt skulle Mersana söka rätt på henne och döda henne om hon flydde. Allt detta for genom hennes huvud, medan hon med blytunga fötter gick och ställde sig i hörnet som en botfärdig novis. Det måste finnas något sätt att ta sig ur situationen. Vad det än var som hade hänt. Det fanns alltid ett sätt att ta sig ur situationen. Kanske skulle hon hitta det genom att lyssna nu. Hon skulle ha bett en bön om mörkrets första hade lyssnat på böner. Elida studerade henne en liten stund. Sen nickade hon belåtet. Men glansen i hennes ögon visade att de starka känslorna inte hade lagt sig. Hon lyfte på locket till ett av de lackerade skrinen på bordet och tog fram en liten snidad sköldpadda av gammalt mörknat elfenben som hon strök över med fingertopparna. Hon brukade alltid plocka med figurinerna i det skrinet när hon behövde lugna nerverna. Nå, sa hon. Ni skulle just förklara för mig varför jag bör gå med på att inleda förhandlingar. Vi bad inte om er tillåtelse, moder, sa Suerna skarpt och stack ut hakan. Hon hade alldeles för stor haka, kantig som en sten, och var arrogant nog att sticka ut den mot vem som helst. Den här sortens beslut tillkommer salen. Det har starkt stöd i Gula Aya. Vilket betydde att hon stödde det. Hon var Gula Ayas överhuvud. Eller första väverskan, som de kallade det. Det visste Alviarin, eftersom svarta Aya kände alla Ayans hemligheter. Eller nästan alla. Enligt Suernas sätt att se på saken var hennes åsikt densamma som Gula Ayas åsikt. Dusin, som också tillhörde Gula Aya, sneglade på Suerna men sa ingenting. Hon var en blek, pojkaktig, slank kvinna som såg ut som om hon inte alls ville vara där. Lite grann som en söt men trumpen pojke som blivit dragen någonstans i örat. Företrädarna brukade oftast inte tolerera översittarfasoner från sin ajas överhuvud. Men det var möjligt att Suerna hade kommit på något sätt att kringgå det. Många vita är också för överläggningar, sa Ferran medan hon tittade tankspritt på en bläckfläck på ett av sina tjocka fingrar. Det är den logiska vägen att gå under rådande omständigheter. Hon var första tänkerska. Vita ajas överhuvud, men inte lika snabb att betrakta sina egna åsikter som hela sin ajas. Inte riktigt. Ferran verkade ofta lika världsfrånvarande som de värsta av de bruna. Det långa svarta håret som ramade in hennes ansikte behövde borstas och det såg ut som om hon hade råkat doppa flera av fransarna på sin sjal i teet när hon åt frukost. Men hon kunde hitta minsta logiska brist i ett argument. Det var mycket möjligt att hon var där ensam eftersom hon inte ansåg sig behöva någon hjälp från de andra vita företrädarna. Elaida lutade sig tillbaka på den höga stolen och blängde på dem medan hon strök allt snabbare över elfenbenssköldpaddan. Andaya skyndade sig att ta till orda utan att titta rakt på Elaida medan hon låtsades lägga sin gråfransade sjal till rätta över armarna. Saken är, moder, att vi måste komma på något sätt att få ett fredligt slut på det här, sa hon på kraftigare Charabon-mål än vanligt. Så brukade det vara när hon kände sig illa till mods. Inför Elaida var hon ofta försagd. Och nu tittade hon på Yukiri som för att söka stöd. Och den slanka lilla kvinnan vände bara bort huvudet en aning. Yukiri var anmärkningsvärt envis för att vara så liten till växten. Och till skillnad från Rosin hade hon säkert inte gett efter för påtryckningar. Så varför var hon här om hon egentligen inte ville det? När Andaya märkte att hon stod ensam fortsatte hon hastigt. Det får inte gå så långt att det blir öppen strid på Tervallons gator. Eller i tornet. Särskilt inte i tornet. Inte en gång till. Än så länge har rebellerna nöjt sig med att sitta och titta på staden. Men det kan inte vara för evigt. De har upptäckt hur man färdas, moder, och har använt det för att förflytta en hel här 100-tals rastmil. Vi måste inleda förhandlingar innan de bestämmer sig för att färdas in i Tervallon med sin här. Annars är allt förlorat till och med om vi vinner. Alviarin, som stod med händerna krampaktigt knutna om kjoltyget, svalde hårt. Det kändes som om hennes ögon skulle trilla ut ur huvudet. Kunde rebellerna färdas? Var de redan utanför Tervallon? Och dessa idioter ville prata. Hon kunde se sina nogsamt uttänkta och förberedda planer dunsta bort som dimma i solsken. Kanske skulle mörkrets första lyssna om hon bad riktigt intensivt. Elaidas mörka min blev inte ljusare, men hon ställde ner elfenbenssköldpaddan mycket försiktigt. Och när hon talade lät hennes röst nästan som den brukade. Som den gjort förut, innan Alviarin hade tyglat henne. Med en kärna av stål innanför de mjuka orden. Ställer sig bruna och gröna Aja också bakom förslaget om förhandlingar. Bruna, började Shevan, men sen trutade hon med munnen och bestämde sig uppenbarligen för att säga någonting annat än hon först hade tänkt. Utåt sett verkade hon samlad, men hon gnuggade omedvetet de långa tummarna mot sina knotiga pekfingrar. Bruna Aja är fullt klara över vad historien har att lära i ämnet. Ni har själv läst alla de hemliga krönikorna, eller borde ha gjort det. Varje gång tornet har varit splittrat har världen drabbats av förödelse. I en värld där sista striden väntar och svarta tornet finns kan vi inte längre kosta på oss att förbli delade en dag längre än nödvändigt. Det verkade knappt möjligt att Elaidas uppsyn skulle kunna bli mörkare, men vid omnämnandet av svarta tornet skedde det. Och gröna? Hennes röst var fortfarande kontrollerad. Alla de tre gröna företrädarna var där, vilket tydde på antingen mycket starkt stöd för förslaget hos deras Aja eller kraftiga påtryckningar från dess överhuvud. Eftersom Charlene var äldst borde hon ha svarat Elida. De gröna höll alltid fast vid sina hierarkier. Men den långa gyllenblonda kvinnan sneglade av någon anledning på Yukiri. Och sedan, vilket var lika underligt, på Dorsin. Varefter hon sänkte blicken och plockade med sin gröna sidenkjol. Rina rynkade förvånat på sin uppnäsa. Men eftersom hon hade burit sin sjal i mindre än 50 år blev det Rubinders sak att svara. Bredvid Talin såg den stadigt byggda systern kort, undersetsig och nästan alldaglig ut trots sina klara safirblå ögon. Jag har blivit tillsagd att framföra samma ståndpunkt som Chevan nyss gjorde, sa hon utan att bry sig om Rinas förbluffade blick. Uppenbarligen hade det förekommit påtryckningar från Adelorna, de grönas generalkapten. Och uppenbarligen höll inte Rubin det med ifall hon var beredd att visa det offentligt. Termengaden närmar sig. Svarta tornet är ett nästan lika stort hot och draken återfödd är försvunnen, om han inte är död. Vi kan inte längre kosta på oss att vara delade. Om Andaya kan prata rebellerna tillbaka in i tornet måste vi låta henne försöka. Jag förstår, sa Elida tomlöst. Men märkligt nog ljusnade hennes uppsyn och antydan till ett leende visade sig igen på hennes läppar. Prata dem då för all del tillbaka om ni kan. Men mina påbud står fast. Blå Aya finns inte längre. Och alla systrar som följer det där barnet Egwen Alvear måste genomgå botgöring under mitt överinseende innan de kan återinträda i någon Aya. Jag tänker smida Vita tornet till ett vapen som ska användas i Termengaden. Ferran och Soerna öppnade munnarna för att protestera, men Elida avbröt dem genom att lyfta ena handen. Jag har talat, döttrar. Lämna mig nu. Och ta hand om ert prat. Företrädarna kunde inte göra annat utan att öppet trotsa den ärmelin tronande. Salens rätt var deras, men salen vågade sällan inkränka på den ärmelin tronandes myndighet. Det vågade den bara om salen var enad mot den ärmelin tronande. Och den här salen var allt annat än enad på någon punkt. Det hade Alviarin själv varit med om att se till. De gick, Ferran och Soerna stela och sammanbitna. Andaya nästan skrämd. Ingen av dem så mycket som sneglade åt Alviarins håll. Hon väntade nätt och jämt tills dörren gått igen bakom den sista av dem. Det här förändrar egentligen ingenting, Elida. Det måste du förstå. Du måste tänka klart och inte låta dig skälpas av någon tillfällig sinnesförvirring. Hon visste att hon babblade, men det var som om hon inte kunde sluta. Katastrofen vid Domais brunnar och den ofrånkomliga katastrofen vid Svarta tornet kan fortfarande få dig avsatt. Du behöver mig för att få behålla staven och stålan. Du behöver mig, Elida. Du... Hon bet ihop tänderna innan hennes tunga helt förrådde henne. Det måste fortfarande finnas ett sätt. Det förvånar mig att du kom tillbaka, sa Elida samtidigt som hon reste sig och slätade ut sin rödslitsade kjol. Hon hade aldrig slutat klä sig som en röd. Märkligt nog log hon när hon kom runt bordet. Inte bara en antydan, utan ett brett leende som krökte hennes läppar. Har du gömt dig nere i staden sedan rebellerna kom? Jag trodde att du skulle kasta dig på första bästa skepp så fort du fick veta att de var här. Vem kunde tro att de skulle återupptäcka färdandets gåta? Tänk vad vi kan göra när vi också kan det. Leende skred hon över mattan. Nå, låt mig se nu. Vad har jag att frukta från dig? Historierna från Carhain surrar i hela tornet. Men även om det verkligen finns systrar som lyder pojken Althor, vilket jag inte tror på, så är det Corinne som alla ger skulden. Det var hon som var ansvarig för att föra honom dit. Och i systrarnas ögon är hon redan så gott som prövad och dömd. Elida stannade framför Albiarin, fångade henne i hörnet där hon stod. Leendet nådde inte hennes ögon. Hon log och ögonen glittrade. Albiarin kunde inte slita sig från hennes blick. Den senaste veckan har jag hört åtskilligt om Svarta tornet också. Elidas läppar kröktes i avsmak över namnet. Det finns tydligen ännu fler män där än du trodde, men alla tror att Tovain måste ha begripit det innan hon gick till angrepp. Det har diskuterats ganska livligt. Om hon kommer lommande tillbaka besegrad blir det hon som får skulden. Så dina hot... Albiarin vacklade in i väggen och blinkade för att fläckarna framför hennes ögon skulle skingra sig innan hon insåg att den andra kvinnan hade gett henne en rungande örfil. Kinden kändes redan svullen. Cyrus glöd hade tänts kring Elida, och innan Albiarin hann röra sig hade skölden slagit ner om henne och skurit av henne från kraften. Men Elida tänkte inte använda kraften. Hon knöt handen och måttade ett slag, fortfarande leende. Sen tog kvinnan ett djupt, långsamt andetag och lät handen falla. Skölden tog hon däremot inte bort. Skulle du verkligen använda den där, frågade hon med nästan mild stämma. Med ett ryck flyttade Albiarin handen från skaftet på sin slidkniv. Hon hade gripit den av ren reflex. Men även om Elida inte hade hållit kraften skulle det ha varit självmord att döda henne när så många företrädare visste att de var där tillsammans. Likväl fick Elidas föraktfulla fnysning det att hetta i hennes kinder. Jag ser fram emot att se din hals utsträckt på stupstocken för förräderi, Albiarin. Men i väntan på att jag har de bevis jag behöver finns det en del annat jag kan göra. Kommer du ihåg hur många gånger du lät Silviana komma hit och ge mig enskild botgöring? Det hoppas jag att du gör, för du kommer att få 10 omgångar för varje dags lidande jag genomled. Och just det, ja. Hon slet stålan från Albiarins hals med ett ryck. Eftersom ingen kunde hitta dig när rebellerna anlände bad jag salen att avsätta dig som väktarinna. Inte hela salen förstås. Du kanske fortfarande har något inflytande där. Men det var förvånansvärt lätt att få ett bifall av dem som satt just den dagen. En väktarinna ska vara hos sin Ermelin, inte vandra iväg på egna ärenden. Vid närmare eftertanke har du kanske inget inflytande alls, eftersom det visade sig att du gömde dig i staden hela tiden. Eller kom du seglande tillbaka till katastrofen och trodde att du skulle kunna återvinna någonting ur ruinerna? Nå, det har ingen betydelse. Det skulle kanske ha varit bättre om du hoppat på första bästa skepp som lämnade Tervallon. Men jag måste erkänna att tanken på att du skulle slinka från by till by utan att våga visa ansiktet för någon annan syster bleknar i jämförelse med hur jag kommer att njuta av att få se dig lida. Försvinn nu ur min åsyn innan jag bestämmer mig för att du ska få smaka riset offentligt istället för Silvianas rem. Hon kastade den vita stålan på golvet, vände sig från Albiarin, släppte Cider och gled mot sin stol som om Albiarin hade upphört att existera. Albiarin gick inte. Hon sprang som om hon haft ett koppel mörkhundar flåsande i nacken. Hon hade nätt och jämt varit förmögen att tänka sedan hon hörde ordet förräderi. Ordet ekade i hennes huvud och fick henne att vilja tjuta högt. Förräderi kunde bara betyda en sak. Elida visste att hon var mörkvän och letade efter bevis. Mörkrets furste var henne nådig, men det var han aldrig. Nåd var till för dem som var rädda för att vara starka. Hon var inte rädd. Hon var ett skinn fyllt till bristningsgränsen med fasa. Tillbaka ner genom tornet flydde hon. Och om det fanns så mycket som en tjänare i korridorerna så såg hon dem inte. Fasan förblindade hennes ögon för allt som inte befann sig precis i hennes väg. Hela vägen tillbaka ner till 6:e våningen sprang hon. Till sina egna rum. Hon antog i varje fall att de fortfarande var hennes. Rummen med balkongen som vette ut mot det stora torget framför tornet var krönikornas väktarinnas ämbetsbostad. Just nu räckte det om hon hade några rum alls och en chans att överleva. Sviten var fortfarande inredd med de domanska möbler som den förra invånaren hade lämnat där. Alla gjorda i ljust, randigt trä med intarsia av pärlemor och bärnsten. När hon kommit in i sovrummet slog hon upp dörren till ett av klädskåpen och föll på knä. Hon föste undan klänningarna och rotade längst bak i skåpet efter en liten låda, mindre än två händer i fyrkant, som hade varit i hennes ägo i många år. Sniderierna på lådan var invecklade men klumpigt utförda. Rader av slingor och knutar som såg ut att vara utförda av en träsnidare med mer vilja än skicklighet. Med skakande händer bar hon den till ett bord och när hon ställt ned den torkade hon sina fuktiga handflator på klänningen. Knepet för att öppna skrinet var helt enkelt att breda ut fingrarna så långt det gick och samtidigt trycka på fyra av de snidade knutarna, alla olika. Locket öppnades sakta och hon slängde upp det så att hennes värdefullaste ägodel kom till synes. Den var invirad i ett stycke brunt kläde för att den inte skulle rassla om någon tjänare skakade på skrinet. De flesta av tornets tjänare vågade inte stjäla. Men de flesta var inte samma sak som alla. En kort stund stirrade Albiarin bara på det lilla paketet. Det var hennes mest prisade ägodel. En sak från sagornas ålder. Men hon hade aldrig vågat använda den förut. Endast i största nödfall, hade Mersana sagt. I den mest desperata situation. Men vad kunde vara värre än detta? Mersana sa att man kunde slå på föremålet med en slägga utan att det tog skada. Men hon packade upp det lika försiktigt som om det varit gjort av skiraste glas. Det var en Tear and Grill, en klarröd stav som inte var större än hennes pekfinger och helt slät, bortsett från några tunna linjer i ytan som grep in i varandra i ett slingrande mönster. Hon omfamnade urkällan och vidrörde detta mönster med hårfina flöden av eld och jord vid två av de ställen där linjerna skar varandra. Det skulle inte ha behövts under sagornas tid, men någonting som kallades för de stående flödena fanns inte längre. En värld där nästan alla Tear and Griller kunde användas av människor som inte kunde leda kraften var en nästan ofattbar tanke. Varför hade det tillåtits? Hon tryckte hårt på den ena änden av staven med tummen. Det räckte inte med bara kraften, satte sig tungt på en stol och lutade sig mot det låga ryggstödet medan hon stirrade på föremålet i sin hand. Nu var det gjort. Hon kände sig ihålig. Ett väldigt tomrum där farhågorna fladdrade genom mörkret som väldiga fladdermöss. Istället för att slå in Tear and Grillen igen stoppade hon ner den i bältespungen och la tillbaka skrinet i klädskåpet. Hon tänkte bära staven med sig tills hon visste att hon var säker. Men sen kunde hon bara sitta och vänta, gunga fram och tillbaka med händerna hårt knäppta mellan knäna. Hon kunde inte låta bli att gunga, lika lite som hon förmådde hindra den låga jämmer som sipprade fram mellan hennes läppar. Sedan tornet grundades hade inte en enda syster blivit anklagad för att tillhöra Svarta Aja. Och för all del hade enskilda systrar misstänkt någon ibland. Och ibland hade Aes Sedai dött för att försäkra att dessa misstankar aldrig gick längre än så. Men det hade aldrig gått så långt som till att någon ställts inför rätta. Om Elaida var beredd att prata öppet om att Albiarin skulle hamna på stupstocken måste hon vara nära att framföra anklagelsen. Mycket nära. Det hade också hänt att svarta systrar hade fått försvinna när misstankarna växte sig för starka. Svarta Aja måste förbli dold, kosta vad det kosta ville. Hon önskade att hon kunnat sluta jämra sig. Plötsligt blev ljuset svagare och virvlande skymningsskuggor svepte in rummet. Solen tycktes oförmögen att tränga in genom fönstrens glasrutor. På ett ögonblick var Alvearin på knä med nedslagen blick. Hon var så ivrig att få vräka ur sig sina farhågor att hon darrade. Men med de utvalda måste man följa formaliteterna. Jag lever för att tjäna, högvördiga härskarinna, sa hon. Ingenting mer. Hon kunde inte öda ett ögonblick, än mindre en timme, på att skrika av smärta. Hon höll händerna hårt knutna för att hindra dem från att skaka. Var i ligger din svåra nöd, barn? Det var en kvinnoröst, men den hade en klang som av kristallbjällror. Missnöjda bjällror. Bara missnöjda. Arga bjällror kunde betyda omedelbar död. Om du tror att jag kommer att lyfta ett finger för att skaffa tillbaka väktarinnestålan åt dig, misstar du dig. Du kan fortfarande göra vad jag vill ha gjort, om än med lite större möda. Och du kan betrakta din botgöring hos novisföreståndarinnan som en liten bestraffning från mig. Jag varnade dig för att driva på Elida så hårt. Alvearin svalde sina protester. Elida var en kvinna som han inte kunde böja utan att driva på henne hårt. Det måste Mersana veta. Men det kunde vara farligt att protestera när man hade med de utvalda att göra. Med de utvalda var många saker farliga. I vilket fall som helst var Silviernas rem en obetydlighet jämfört med bödens yxa. Elida vet, högvördiga härskarinna, andades hon och lyfte blicken. Framför henne stod en kvinna av ljus och skugga, klädd i ljus och skugga, idel kolsvart och silvervitt, som flöt från det ena till det andra och tillbaka igen. Det var bara bländverk och egentligen inte bättre än någonting Alvearin själv kunde ha åstadkommit. En grön kjolfoll broderad med intrikata bronsfärgade band skymtade hastigt när Mersana gled fram över den domanska mattan. Däremot kunde Alvearin inte se vävarna som utgjorde detta bländverk, lika lite som hon hade känt dem som kvinnan hade använt för att använda eller svepa in rummet i skuggor. Så långt hon kunde förnimma kunde Mersana inte leda alls. Dessa två hemligheter brukade fylla henne med ett intensivt begär efter vetskap, men nu tänkte hon knappt på dem. Hon vet att jag tillhör svarta Aja, högvördiga härskarinna. Om hon har avslöjat mig betyder det att hon har låtit någon gräva på djupet. Dussintals av oss kan riskera att uppdagas, kanske alla. Det var bäst att framställa hotet som så stort som möjligt, om hon ville vara säker på ett svar. Det var kanske till och med sant. Men Mersana viftade bara avfärdande med ena handen, som just då var silvervit. Hennes anlete sken som en måne runt ett par ögon svartare än kol. Det var det löjligaste. Elida kan inte bestämma sig från ena dagen till nästa för om svarta Aja existerar eller ej. Du försöker bara bespara dig själv lite smärta. Lite mer smärta kanske kan visa dig hur fel du har. Alvearin började just böna när Mersana lyfte handen högre. Och en väv som hon mindes blott allt för väl tog form i luften. Hon måste få kvinnan att förstå. Plötsligt krängde skuggorna i rummet till. Allting tycktes flytta sig i sidled, samtidigt som mörkret samlade sig i midnatts svarta klumpar. Och sen var mörkret borta. Den förbluffade Alvearin fann sig med händerna uppsträckta i bön mot en blåögd kvinna av kött och blod, klädd i grön siden med bronsbrodyr. En retsamt välbekant kvinna som såg ut att vara strax under medelåldern. Hon hade vetat att Mersana vistades i tornet förklädd som en syster, även om ingen av de utvalda hon mött hade haft det tidlösa utseendet. Men det ansikte hon såg nu kunde hon inte sätta något namn på. Och hon insåg också någonting annat om detta ansikte. Det fanns rädsla där, dold rädsla, men den fanns där. Hon har varit mycket användbar, sa Mesana med en röst som inte alls röjde någon rädsla men var vagt bekant. Och nu måste jag döda henne. Du har alltid varit överdrivet slösaktig, svarade en sträv röst. Det lät som om någon trampat sönder ruttnande benknotor. Albiarin föll framstupa av förskräckelse vid åsynen av den resliga mansgestalt som stod framför ett av fönstren, klädd i svart, följsam rustning av ormfjällslika plattor. Men det var ingen man. Det blodlösa ansiktet hade inga ögon. Bara slät, död, vit hud där de borde ha funnits. Hon hade mött Myrdrailer förut i sin tjänst under mörkrets första. Hade till och med förmått möta deras ögonlösa blick utan att ge efter för den fasa som den frammanade. Men denna Myrdrail fick henne att kravla baklänges över golvet tills hennes rygg slog emot ett bordsben. Alla smygare var lika varandra som två regndroppar, långa och smala och identiska. Men den här var huvudet högre och det var som om skräck strålade från dess gestalt och genomdrängde henne in i märgen. Utan att tänka grep hon efter urkällan och var nära att skrika högt. Urkällan var borta. Hon var inte avskärmad. Det fanns bara ingenting för henne att omfamna. Myrdrailen såg på henne och log. Smygare log aldrig. Aldrig. Hennes andetag kom i hesa flämtningar. Hon kan komma till användning, hördes Myrdrailens skrapande röst. Jag vill inte att svarta Aja ska förgöras. Vem är du att utmana en av de utvalda, sa Mesana med förakt i rösten. Men förstörde intrycket genom att fukta läpparna med tungan. Tror du att skuggans hand bara är ett namn? Myrdrailens röst raspade inte längre. Nu tycktes den dåna ihåligt ur någon outsägligt avlägsen grotta. Varelsen växte medan den talade, svällde i storlek, tills dess huvud nuddade taket mer än två famnar upp. Du blev kallad, och du kom inte. Min hand når långt, med kärna. Den utvalda skalv synbart när hon öppnade munnen, kanske för att framlägga en bön. Men plötsligt slog svarta eldslågor upp omkring henne och hon skrek när hennes kläder blev till stoft och föll till golvet. Band av svart eld fjättrade armarna vid hennes sidor och spände hårt om hennes ben, samtidigt som en kula av sjudande svarta uppenbarade sig i hennes mun och tvingade upp hennes käkar. Hon vred sig där hon stod, naken och hjälplös, och blicken i hennes rullande ögon fick nästan Alviarin att förlora kontrollen över sina kroppsfunktioner. Vill du veta varför en av de utvalda måste bestraffas? Rösten var åter ett krasande av torra ben och Myrdrailen såg än en gång bara ut som en ovanligt lång smygare. Men Alviarin lät sig inte luras. Vill du se på? Hon borde kasta sig fram stupa på golvet, fjäska för sitt liv, men hon förmådde inte röra sig. Hon kunde inte vända blicken från det ögonlösa ansiktet. Nej. Högvördige första fick hon fram mellan dammtorra läppar. Tårar rann ut efter hennes kinder, märkte hon nu. Myrdrailen log igen. Många har fallit från höga platser för att de vill att veta för mycket. Den flöt mot henne. Nej, inte den. Han. Mörkrets första, klädd i en Myrdrails skinn, flöt mot henne. Han gick på två ben och likväl fanns det inget annat sätt att beskriva hur han rörde sig. Den bleka, svartklädda gestalten böjde sig mot henne och hon skulle ha skrikit när han vidrörde hennes panna med fingertoppen. Hon skulle ha skrikit om hon förmått frambringa något ljud överhuvudtaget. Hennes lungor var lufttomma påsar. Hans beröring brände som glödgat järn. Hon undrade vagt om hon inte kunde känna lukten av sitt eget brända kött. Mörkrets furste rätade på sig och den skärande smärtan avtog, försvann. Men hennes fasa minskade inte alls. Nu är du märkt som en av de mina, skrapade mörkrets furste. Messana kommer inte att göra dig illa nu, såvida jag inte ger henne tillåtelse. Du ska hitta dem som hotar mina undersåtar här och föra dem till mig. Han vände sig bort från henne och den mörka rustningen föll från hans kropp. Hon blev överraskad när den slog i det mattklädda golvet med en klang av stål istället för att bara försvinna. Han var klädd i svart och hon kunde inte ha sagt om materialet var siden eller läder eller någonting annat. Det var så svart att det tycktes dricka upp ljuset i rummet. Messana började slita i sina bojor och gny gällt genom munkavlen. Gå nu, sa han, om du önskar leva en timme till. Ljudet som kom från Messana steg till ett förtvivlat skrik. Albiarin visste inte hur hon tog sig ut. Hon kunde inte förstå hur hon kunde stå upprätt när hennes ben kändes som vatten. Men hon fann sig springande genom korridoren. Springade så snabbt hon någonsin kunde med kjolarna uppdragna till knäna. Plötsligt uppenbarade sig krönet till en bred trappa framför henne. Och hon lyckades nätt och jämnt stanna innan hon sprang rakt ut i luften. Hopsjunken mot väggen och skälvande i hela kroppen stirrade hon nedför den spiralkrökta vita marmortrappan. För sin inre syn kunde hon se sin kropp krossas när den tumlade nerför trappstegen. Med hesa flämtningar som slet i hennes strupe förde hon ena handen till pannan. Hennes tankar tumlade över varandra på samma sätt som hon skulle ha tumlat nerför trappan. Mörkrets första hade gett henne sitt märke. Hennes fingertoppar gled över slät, ärrlös hud. Hon hade alltid satt stort värde på kunskap. Ur kunskap kom makt. Men hon ville inte veta vad som hände i rummet som hon just hade lämnat. Mörkrets första hade förvisso märkt henne. Men Messana skulle ändå ha funnit ett sätt att döda henne om hon vetat det. Mörkrets första hade märkt henne och gett henne en befallning. Hon kunde få leva om hon tog reda på vem som jagade svarta Aja. Med en kraftansträngning rätade hon på ryggen och gned hastigt tårarna från kinderna. Hon förmådde inte slita blicken från trappan som stupade nedåt framför henne. Elaida misstänkte henne säkert. Men om hon inte hade organiserat någon jakt kunde Albiarin alltid konstruera en och visa att Elaida var ett hot som måste undanröjas. Förd inför mörkrets första. Hennes fingrar drogs till pannan igen. Hon hade svarta Aja till sitt förfogande. Slät, ärrlös hud. Talin hade varit där i Elaidas rum. Varför hade hon tittat på Jokiri och Dosin så där? Talin var svart, även om hon naturligtvis inte visste att Albiarin också var det. Skulle hon se något märke i spegeln? Fanns det någonting där som andra kunde se? Om hon måste konstruera en plan för Elaidas förmodade jägare kunde hon kanske börja vid Talin. Hon försökte tänka igenom den väg ett meddelande skulle ha gått från hennes eget hjärta innan det nådde fram till Talin. Men hon kunde inte sluta stirra ner för trappan och se för sig hur hennes kropp mörbultades och krossades hela vägen ner till botten. Mörkrets första hade gett henne sitt märke.